Förra timmen sa vi att vi kunde, för att finna kallelse och nådegåvor, så kunde vi försätta oss, så att säga, i situationer inför Gud som gjorde det lätt för anden att börja att upplysa och undervisa och kalla oss. Men vi kan också, så att säga, ja, då kan vi säga så här att jag ger anden en chans att bli subjekt, att handla med mig som objekt. Men sen kan jag ta vissa steg själv också. Och det är, som jag ser det, inget fel i det. Och då vill jag liksom ta spjärn ifrån det här som vi hade uppe förra måndagen. Att de flesta som blir lovsångsledare brukar kunna sjunga. Och att Herren, när han, så att säga, får oss i sin hand, använder också den naturliga människans utrustning, därför att han har skapat dig sådan som du är. Vare sig du gillar det eller inte, så har han gjort det. Och en stor hemlighet med det här att vandra i anden, det är att upptäcka också vad ens naturliga fallenhet ska användas till. Det rensar en så underbart effektivt ifrån avundsjuka. Att man plötsligt upptäcker att, ja visst, jag har inga muskler till att klättra i trän, men det är ju det här jag ska göra istället. Till exempel, va? Jag har aldrig klättrat i trän. Och skulle ju lätt kunna förfalla till någon sorts, vad heter det, självömkan och självförakt och självupptagenhet och allting sånt här. Och titta på muskelbjässar som likt Tarzan kan svinga sig från lian till lian. Men jag har upptäckt vad jag ska användas till, och det är inte till att klättra i trän. Och då kan jag slappna av på den här punkten. Men det här är nu ett område som kräver, vad ska vi säga, återhållsamhet och lugn besinning. Därför att nu vill jag alltså tala med dig om vilka möjligheter du har att börja ta steg. Om vi nu ska kalla det för steg i tro, eller om vi inte ska kalla det för steg i tro, det vet jag inte riktigt. Men ta steg i alla fall. Därför att du kan känna en lust för vissa saker. Du kan känna en glädje i att stå inför en folkskara och utmana människor med trons budskap så att de får ta ställning. Du kanske inom dig känner en motvilja mot allt det här grötandet där folk håller på och jamsar och säger att, ja, man kan ju inte veta och man kan inte bevisa och det kan jag säkert ta ställning till någon annan gång och så där. Du känner en lust och en håg i att nu ska jag utmana dem. När de går härifrån så ska de ha sagt ja eller nej och inte jass och som de brukar. Och det där kan ju vara en lust och håg som Gud har lagt ner i dig. Och det kan vara någonting som så att säga är begynnelsen till en kallelse. Då får du börja att lite grann granska dig själv. Då får du börja vara stilla inför Herre. Fråga Herre, vad har jag egentligen för motiv? Du som med röntgenblick ser igenom mig mycket bättre än jag gör själv. Är det för att jag älskar tanken på mig själv i en talarstol? Är det för att jag ska kunna gå omkring som den stora själavinnaren och på ett alldeles speciellt sätt lägga händerna på folk vid botbänken? Hur mycket vill jag det här för min skull och hur mycket vill jag det här för din skull? Du kommer med säkerhet att upptäcka att du vill det här en hel del för din skull. Vi ska inte idealisera det här mer än nödvändigt. Men det viktiga är om du också får se att du vill det för Herrens skull. Därför att den biten som du vill för Herrens skull, den kan Herren börja använda. Allt det andra måste ju dö. Det är den gamla människan. Men det som finns som en lust för Herrens skull, om du så själv skulle förbli anonym i hela ditt liv. Vi antar att du uppträder under artistnamn och med någon mask för ansiktet. Det går ju inte, men du förstår själv vad jag menar. Alltså att det som finns i dig och som inte handlar om dig. Det som vill det här till varje pris, oavsett vad du får betala för ett pris av lidande i ditt liv. Du kan lägga det som en mall över dina motiv. Och tänka så här att, ja, hur mycket vill jag det här om det inte kostar mig något? Då kommer alla dina själviska motiv med. Hur mycket vill jag det här om det kostar mig obehag och att folk talar illa om mig? Vips försvinner en del av dina själviska motiv. Men det andra står hela tiden kvar. Hur mycket vill jag det här om det skulle kosta mig fysiskt lidande? Då åker ytterligare en del av dina själviska motiv. Men du kan liksom finna ändå. Det finns en önskan kvar. Jag är inte beredd att ta det här priset idag. Men det är någonting som Herren kan fostra fram inom mig. Och då kan du förstå. Det finns en längtan som utgår ifrån din ande och inte från din kötsliga natur. Och det kan vara en längtan som är korrelerad till vad Herren har lagt ner i din naturliga människa och vad Herren vill göra genom att ge dig gåvor i den heliga ande. När du på det sättet känner att det finns vissa saker som lockar och drar på ett speciellt sätt, så får du börja att se dig om i livet. Vilka yttre möjligheter står mig till buds för att jag ska kunna komma in i en sådan verksamhet? Du kanske måste samla kunskap. Jag tror till exempel att det är för många av er som sitter här ligger en del såna här överväganden bakom. Ni har hamnat på en bibelskola. Det är liksom ett sådant steg man tar. Fast man kanske bara vagt anar vad det är Herren vill. Jag tar det här steget i alla fall och det klarnar under vägen. För det gör det hela tiden. Det gör det hela livet igenom. Det klarnar bättre och bättre vad Herren vill. Så du intar inte en passiv attityd sittandes på din stjärt tills dess att anden har talat färdigt. Då reser du dig som Simson i din fulla kraft och går ut och välter tempel så att säga. Utan du kan börja röra dig försiktigt. Och rörelsehastigheten och steglängden, den får stå i någon som helst proportion till det ljus du har över din väg framöver. Men du kan börja röra dig på ett tidigt stadium, ofta nog. Det är ju vandringens i anden hemlighet det här. Att man sitter inte i sin skinnläderfotölj med fötterna på en fotapall för 2500 kronor bekvämt avslappad, in till dess att man perfekt hör andens röst. Utan det handlar ju om att vara i rörelse efter det mått av ljus man har fått i sitt liv. Och då ligger det i sakens natur att man går ganska sakta och med ganska små steg i början. Efter hand tar man längre och frimodigare steg. Du kanske känner någon. Det kanske finns någon i din församling som är verksam inom det område som du känner att du har en speciell dragning till. Och kanske också finner en motsvarande utrustning för i ditt naturliga fast det kanske ännu inte är så att allt har blivit lagt under Herrens herravälde i förkrosselsens form. Kanske får du då till exempel börja gå in i en hjälptjänst som vi talade om förra terminen. Kan jag stödja den här människan på något sätt? Kan jag så att säga finnas till och biträda honom eller henne på ett sådant sätt att jag också kan växa in i en tjänst? Jag menar, det är så många sådana här överväganden som också måste göras. Och vi måste alltså vara på hugget själva i de här hänseendena för att på ett naturligt sätt växa in i den funktion som Herren vill öppna upp för oss. Det här är ju ett samspel som jag försöker skissera nu. Det förstår ni, ett samspel mellan den helige ande och dig. Och det samspelet kan ju aldrig uttryckas i matematiska formler. Utan måste ju alltid beskrivas lite vagt med risk för en viss flummighet. Men jag försöker antyda möjligheter som du får liksom ta till dig och tänka efter. Är detta någonting som jag kan ta åt mig av? Du kanske just vill bli en sån här Billy Graham. Och då kanske du får, har du i din bekantskapskrets någon som sysslar med skolevangelisation, då får du vara med och bära hans väska, hans portfölj, och lyssna hur det går till när han evangeliserar. Eller kanske bära gitarren åt honom. Och var med och lära dig. Och i ditt hjärta kanske du tänker att ja, det där, det var fint. Nu kände jag plötsligt, när han sa det där, då var det någonting som öppnade sig. Du kan bli känslig i din ande för vad som händer när din vän står och talar till en skolklass. Du får lära dig detta också om det bara till synes är en envägskommunikation som det jag bedriver med er nu, så är det hela tiden så att det är i högsta grad en tvåvägskommunikation, därför att jag är öppen i min ande för vad som händer när jag talar. Och jag måste hela tiden anpassa mitt talande till vad jag upplever äger rum när jag talar. Har man inte det inre lyssnande så att säga, så blir man bara som en någon sorts motorsåg som bara skär rakt igenom allting, och det är inte alls säkert att man åstadkommer bra resultat. Får man vara med, känna det andliga kraftspelet, lyssna. Man kanske också får tänka om sin läromästare så här, att det där var mindre lyckat. Det ska jag undvika. Jag kan säga att jag lärde mig föreläsandets konst på den tiden då jag själv studerade och satt och detaljgranskade alla mina olika lärare under medicinkurser och kirurgikurser och psykiatrikurser och tänkte att så där ska man inte göra, så ska man inte göra. Men huvudsaken är att du är med i ett sammanhang. Och så får du känna på kraftspelet. Och du vet, då händer också det med dig. Att du liksom får upp ögonen för problem i den verksamheten som du inte kan sitta hemma i fåtöljen och räkna ut. Någon kanske plötsligt räcker upp en arm och ställer en fråga. Kan Gud göra en så stor sten så han inte kan flytta på den själv? Ja, det är lite sådana här löjliga frågor. Men ibland så kommer det frågor som du känner plötsligt att upp, det där skulle jag inte kunna svara på. Och så märker du kanske att det kunde inte din läromästare heller. Sånt händer ju ibland. Och så får du ta den frågan med dig hem. Och så får du sätta dig med den här boken. Och tänka, vad i all sin dag skulle jag ha svarat om jag hade stått där? Och då har du plötsligt ett bönämne också. Käre Gud, nu får du visa mig det här. Det var viktigt för den här personen, jag kände det. Och det är viktigt att jag ska kunna möta människor som har dessa frågor. Och när du har känt liksom kraftspelet in i märg och ben, då har du också någonting att bedja om. Herre, ge mig en utrustning för att kunna möta dig och för att kunna möta detta. Ge mig en sådan inre, ett sådant inre lugn till exempel, att när jag ställer mig framför en skolklass eller när jag ställer mig framför en människoskara så blir det tyst. Inte därför jag skriker så jag blir blå i ansiktet, utan därför att du tystar ner dem. Det finns så väldigt mycket sånt här som plötsligt går upp för en att jag kommer aldrig ut i en tjänst om inte Herren välsignar mig med det och välsignar mig med detta. Man får börja liksom ta små steg in i det man tror är Herrens vilja. Därför Herren är så fantastiskt magnifik i att kombinera teori och praktik och låta det växa fram någonting som allt mer bär hans prägel av fullkomlighet. Under allt detta måste du hela tiden vara mycket lyhörd för om anden så att säga bekräftar dina steg. Du kan till exempel komma in i någon sorts arbete där du plötsligt behöver Herrens vishet eller klarhet för att komma vidare. Får du den visheten och klarheten eller får du den inte? För trots allt kan det hända att Herren vill något annat och att du är ute på vägar som inte var från Herren. Och du måste hela tiden känna, sanktionerar anden i ditt inre att föra dig vidare in i det som du har tagit ett steg in i. Och det är viktigt att du på detta sättet är lyhörd gentemot anden i ditt inre. För så fort du tar ett sånt här steg, vi säger till exempel du krokar på och bär evangelistens väska, så upptäcker evangelisten ganska snart att han kan ha med sig fler böcker. Det är jättepraktiskt att ha en kille som bär väskan. Och mycket snart kommer det att resas förväntningar på att vi kan ju ta två väskor. Och det visar sig vara så praktiskt att ta två väskor, så att du blir mycket snart en oumbärlig del av teamet. Och du börjar så att säga bli insydd i människors förväntningar. Och du ska icke ledas av människors förväntningar. Du ska icke ledas av behov. De flesta Herrens tjänare och tjänarinnor som själva är verksamma i någon form av andefylld tjänst har alltid mer att göra än vad de borde ha. Därför att de i sin tur är överhopade av mänskliga förväntningar. Och de ser sig alltid om, med rätt eller fel, efter personer att delegera arbete till. Och det är inte på den vägen du ska komma in i en andlig tjänst. Det är svåra grejer här. Jag kan bara ärligt och uppriktigt säga er att hade jag gått efter alla mänskliga synpunkter på min tjänst och min utveckling, skulle jag varit på sådär en 3-4 olika ställen på jordklotet idag. Och i vissa fall har det varit dödsjobbigt att säga nej. För att jag skulle komma in i det jag var förvissad om var mitt. Och ändå har närkontakten med dessa som jag måste säga nej till betytt mycket för min utveckling. Men det är anden som har sista ordet. Det spelar sedan ingen roll hur andefylld den andra killen är. Eller gumman, eller tjejen, eller vad det är. Den människa som du kanske vill assistera och biträda och så att säga lära dig av. Det är ändå anden i dig som fäller utslaget. Och jag minns en sån här dråplig episod. Då jag under en tid var i en sån här, vad ska vi säga, ett sånt här närsamarbete med en mycket andefylld person. Som hade ytterst bestämda åsikter om att min tjänst befann sig på andra sidan jordklotet. Och talade mycket varmt, och det var en sån här verklig försäljartyp. Han hade varit stjärnförsäljare innan han helt gick in i Herrens tjänst. Och det var arbetsamt att säga nej. Men efter en tid så hade vi en förbönsgudstjänst ihop, han och jag. Och då önskade jag att han skulle välsigna mig, och han la händerna på mig och profeterade och sa: Herren ska ge dig stor framgång i detta land. Och sen var det ingen snack om den saken. Jag bara menar alltså att det är svårt att finna sin egen väg, så att säga, vid sidan av de mänskliga förväntningarna. Det jag nu skisserar, det är alltså ett sätt att förhålla sig till den heliga ande. I själva verket ett sätt att vandra i anden in i en växande kallelse och en växande tro för utrustningen som hör till den här kallelsen. Och lite grann bygger det här på att jag då också gör det så lätt som möjligt för mig själv och för anden att kommunicera. Därför att om jag liksom bara väntar på att anden får ta ett initiativ och säga det, du ska bli evangelist i Korpilombolo med gåvan att hela folk som lider av hjärtbesvär. Det ska vara ditt under och ditt tecken som gör att människor kommer till tro när du evangeliserar i Korpilombolo. Det kan vara ganska svårt att höra anden säga det här, va? Visst, det går. Jag säger inte att det inte går, va? Men det kan istället vara så här att det hela börjar som en längtan efter att du får komma med glädjens budskap till det oomvända. Det kanske också börjar helt vagt med att du känner en glädje i att be för de sjuka. Och allt eftersom du tar små steg in i det här, hela tiden söker Herren i hans ord, i hans eget tilltal, i andens bekräftelse eller andens nekande, då kommer du att ställa Gud inför en massa frågor där han kan svara ja och nej. Kan jag gå vidare i det här? Ja. Kan jag gå vidare i det här? Nej. Gör inte det, men detta som du har börjat med här, fortsätt med detta. Därför att detta att höra anden säga ja och nej, det är relativt mycket lättare än att höra anden säga du ska bli evangelist i Korpilombolo. Förstår ni mig? Och på det sättet så kan det hela växa fram naturligt utan att man blir forcerad. Vare sig av sina egna ambitioner eller av andra människors förväntningar. För det är en stor snubbeltråd här. Att växa in i det här i Guds egen takt. Att inte sitta passiv och resignerad. Att inte störta iväg som om man hade ett koppel hundar i hälarna. Och åka huvudstupa ut i terrängen. Utan att röra sig i Guds takt. Det är hemligheten i det här. En hemlighet. Och på det här sättet så blir det liksom inte någon hets och någon jäkt i detta. Låt mig göra en liten liknelse eller en liten jämförelse. Du kan sitta i din bönevrå och så säger du till Herren: käre gode Gud, vem ska jag gifta dig med? Och då kan ju Herren mycket väl svara: du ska gifta dig med Katarina Andersson, född 47 08 03 5844, eller någonting sånt. Visst kan anden säga det. Men det finns ju också den möjligheten att du rör dig lite grann bland människor och så frågar du: är det med henne här? Nej, det är det inte. Är det henne jag ska gifta med mig? Ja, det är det. Förstår ni? Ja. Det utesluter ju ingalunda att Gud kan säga både namn och födelsenummer och adress och alltihopa. Men vi förväntar oss ju inte att det ska vara det ordinarie när vi söker en livspartner med Guds hjälp. Jag tror att vi ska ha lite grann av samma inställning när det gäller kallelse och utrustning. Men som sagt, Gud är fri och Gud är Gud. Gör inga fyrkantiga teologier av det här, utan ta detta som tumregler och kom ihåg att det finns fyra fingrar till på handen. När man nu börjar att på detta sättet röra sig in i någonting som känns som en utmaning men också som en inbjudan, så måste man ha klart för sig detta som jag hade uppe förra gången när jag berättade sagan om Oskar och Berit. Därför att vänta dig inte att finna en kallelse och en tjänst genom att du prövar 10 olika gebit och så har du framgång i ett och de andra 9 funkar inte. Det tror många. Men det behöver inte alls vara på det viset. Utan det kan mycket väl vara så att Herren kallar dig in i någonting som just känns som det allra motigaste av allt du prövar. Andens bekräftelse i dina, ska vi säga, små trossteg eller små kallelsesteg. Andens bekräftelse har du inte bara i det yttre, eller kanske inte ens i första hand i det yttre till en början. Utan det kan vara så att Herren kallar dig in i det område där du tycker att motvinden är allra hårdast. Därför att du upplever detta inifrån. Det är ändå detta jag ska syssla med. Låt oss då till exempel tänka oss att Herren har för avsikt att göra dig till en förbedjare. Det dyrbaraste, det underbaraste och det mest oglamorösa av alla ämbeten. Det som är ringa i människors ögon är ju alltid det högsta i Guds ögon. Och han kanske har den högsta av alla kallelser just till dig. Att du ska bli den anonyme förbedjaren. Den som går med öronen på vid gavel, snappar upp böneämnen, går hem och regerar med Herren utan att, likt fariserna, stå på torgen och bedja. Och utan att kanske någon vet att det är du som är den viktigaste personen i församlingen. Du kanske inte ens vet det själv riktigt, men du gör det ändå. Ja, vi säger du har en sån kallelse. Vad behöver du för en sorts utrustning för att fungera i den kallelsen? Ja, du behöver ju berges en trons nådegåva, vad du än behöver i övrigt. Därför att det är med din tro som du är verksam i din förebedjartjänst. Hur får du den tron? Ja, vi har talat mycket om tro. Och vi ska ta upp några små detaljer här i det här sammanhanget också. Men låt mig säga att Herren kommer att fostra dig, kanske, in i den tjänsten genom att inte ge dig bönesvar. Till en början. Därför att din tjänst är en lydnad. Och du vet, din lydnad måste till en betydande del vara frikopplad ifrån ett lönetänkande eller ett belöningstänkande eller ett resultattänkande. Vi har ju haft glädje nu att ha både Sven Nilsson och Kjell Sjöberg här, och båda har talat om hur Gud söker förebedjare som ska bana väg för konungens återkomst. Ja. Ja, men han kommer när han kommer, säger du. Ja, det gör han. Det är alldeles riktigt. Han kommer ju inte på momangen bara för att du sätter och ber. Men det är alltså så att den bönetjänsten, att bedja om konungens återkomst, den kan man inte få bönesvar på lite nu och då, va? Utan det kommer att bli ett bönesvar i världshistorien. Och om du ska kunna gå in i den bönetjänsten så måste du vara helt löst ifrån behovet av att se snabba resultat. Ska du kunna gå in i den bönetjänsten måste du naturligtvis också ha ett lyssnande hjärta inför Herren. Så att Herren kan börja lägga på dig sådana böneämnen som normalt en vanlig bönegrupp sysslar med en gång eller två och sen går luften ur dem. För det är ju det vanliga. Med alla strategiska bönämnen, de som verkligen flyttar på stora stenblock och får stora bergknallar att åka i havet och stora mullbärsfikonträd att rycka upp sig med rötterna, det är saker som måste ofta förberedas av förbedjarna. Denna trogna skara av människor som inte ber bara för lusten att se snabba bönesvar, utan som ber därför att Gud har lagt förbönsämnen på deras hjärta. De som har bönen som sin speciella lydnad. Herren kan aldrig bara uppmuntra dig in i den tjänsten. Men han kan använda dig till förbön för många enklare förhållanden. Och kanske i början pröva dig hur långt du är villig att ägna dig åt förbön trots att du inte ser snabba resultat. Så kan du i vissa sektorer, vissa böneämnen, vissa områden så småningom vänja dig vid att se snabbare resultat. När så att säga lydnadsbönen har fått växa fram i ditt inre. När du inte längre är beroende av det snabba resultatet så kan Gud ge dig snabba resultat. Inom vissa områden för att också uppmuntra dig till att gå in i bön för sådana områden där resultatet så att säga ligger i Guds hand tidsmässigt. Och där resultatet kanske aldrig infaller under din livstid. Men i samma ögonblick som jag säger detta så är det också så här, va, att det kan hända du börjar röra dig in i ett område där motvind blåser. Därför att det är andens motvind. Det är ju andens motvind jag talar om nu. Den som vill göra dig stark och ståndaktig och liksom göra dig oberoende av ett alltför stort mått av självcentrering i din lydnad. Det korset som läggs på din tjänst. Men så kan det ju också vara så här att du börjar röra dig in i områden där du inte har att göra. Och Gud kanske ställer en mur av huggen sten, som det står i Klagovisorna 3, i din väg. Och du kommer i full fart och krockar med den där muren. Och därför så måste allting återföras till detta med den inre ledningen. Alla det som drivs av Guds ande är Guds barn. Det står inte alla de som vandrar genom öppna dörrar är Guds barn. Vi har en väldig förmåga att säga, Gud, du kan väl öppna några dörrar, och så tittar jag omkring och så hittar jag en öppen dörr och så går jag in genom den och jag är säker på att det är din vilja. Ja, Gud kan öppna dörrar och kan stänga dörrar. Men genom varje dörr du går ska du ändå pröva inför anden. Är det du som har öppnat den här dörren eller är det bara skoj det här? Är det du som fostrar mig genom att låta mig möta svårigheter, eller vill du på detta sättet hindra mig att gå in i ett område där jag inte har att göra? Därför jag tror att många kommer fel genom att de springer in i områden som känns väldigt lätta. Och många släpper taget om en tjänst som de är kallade till därför att de möter en massa initiala svårigheter. Och det handlar hela tiden, måste hela tiden återföras till detta, att det är vandringen i anden. Det är ditt samtal med Gud som formar ut. Och Herren kan på olika sätt göra det lätt för dig eller svårt för dig i början. Han kan uppmuntra dig och fostra dig. Men du kan inte gå, du kan inte ta det yttre som en vägledning om inte anden i ditt inre sanktionerar. Och jag tror att det är mycket därför som Paulus säger att vi ska vara ivriga att undfå nåd och gå. Därför den utrustning som behövs till exempel för denna underbara förbönstjänst. Det kanske är så att det blir jobbigt i början. Och personligen tror jag att det är den jobbigheten som gör att vi har så väldigt få riktiga förebedjare. De flesta säger, jag tycker det är så svårt det här med det personliga andaktslivet. Och jag får aldrig någon fot på mitt böneliv och så här. Och så tittar de lite rådjursaktigt på en och väntar att man ska ge dem något knep. Men det kanske inte är meningen. Du kanske bara ska göra det ändå. Intill dess att du är igenom någonting som fått fostra dig till lydnad. Men så tänker man, det kan ju inte gärna vara Herrens mening att jag ska gå in i en bönetjänst när jag tycker det är så jobbigt. Jo, kanske just därför. På samma sätt berättade jag den här sagan om Oskar och Berit förra gången. Som alltså kände en längtan att komma in i något med själavård i. Och som misslyckades alltså så där fullständigt kapitalt. Som efteråt tänkte att det här kan vi ju inte vara kallade till. Joho, mycket väl. Det kanske till och med är så att det är Herrens barmhärtigt att handla med de som just är kallade in i det här. Därför att sen får man komma på knä och säga, herre, hur gör man egentligen? Jag trodde jag visste hur man gjorde, men hur gör man egentligen? Och då har Herren plötsligt fått ett grepp över ens liv som han inte hade förut. Och när man då är på knä, då gäller det att vara ivrig. Det är inte svårt att vara ivrig när hela tiden så att säga den stora vinsten och den stora lönen lockar runt hörnet. Men när man känner att hjälp, det här funkar ju inte alls. Jag tycker jag klarar det här sämre än alla andra människor skulle klara det här. Och så ändå förnimmer man en kalls. Det är tyvärr det här jag ska jobba med. Du vet, då blir man ivrig. En av de tuffaste lektioner i befrielsetjänst jag har fått i mitt liv. Det var när jag skulle befria en människa som det gick snett med. Och det gick snett ordentligt. Den människan gick omkring i ett sorts halvmedvetet tillstånd i en veckas tid. En sorts transtillstånd. Och såg så sjuk ut så att jag själv fick ångest bara jag såg den personen. Gick omkring och sa till alla människor som ville höra på, inte till alla människor men till en del människor, Sven håller på att driva djävulen nu med. Jag antar ni förstår att jag har aldrig bett till Gud, varken före eller efter, så som jag bad den veckan. Och den veckan fick Gud undervisa mig i befrielsetjänst. Låt mig ta ett annat exempel. Vi ska slå upp profeten Jeremia. Kapitel 20. Jag kan säga er öppet och ärligt. Det fanns en tid i mitt liv då jag läste profeten Jeremia. Och då jag började känna att det var på något sätt Guds vilja att jag skulle tala ut hans ord till människor. Och jag sa till Gud, gör mig inte till en Jeremia, är du snäll. Och det som låg över mig då som en stor börda, det var detta. Att Jeremia såg aldrig något enda resultat av sin predikan. Du kan inte hitta en kille som var mer framgångslös än Jeremia. För det fanns inte en människa som lyssnade till honom här i 20 kapitlet, så beskrivs det hur prästerna hudflängde honom. Och vid ett tillfälle så kastade de honom i en brunn. Men frukten av Jeremias arbete kom långt senare. Vi skördar den idag. Många generationer före oss har skördat den. Jeremia såg inte ett dyft av den själv. Och jag sa till Gud, låt inte mig få gå in i en sån tjänst. Det tog ett tag innan jag fick bli löskopplad ifrån den bönen. Och säga, okej Gud, du bestämmer. Och jag läste då ofta just det 20 kapitlet från 7 versen. Jeremias klaga. Hur han verkligen får brottas med problemet. Att vara en Herrens profet och tala för döva öron. Du, Herre, övertalade mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje var man smäda mig. Ty så ofta jag talar måste jag klaga. Jag måste ropa över våld och förtryck. Ty Herrens ord har blivit mig till vanära och hån beständigt. Men när jag sa det, jag vill inte tänka på honom eller vidare tala i hans namn, då blev det i mitt hjärta som om det brann en eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig för att uthärda den, men jag kunde det inte. Ty jag hör mig förtalas av många, skräck från alla sidor. Anklaga honom. Ja, vi vill anklaga honom. Alla som har varit mina vänner vaktar på att jag ska falla. Kan hända ska han låta locka sig, så att vi blir honom övermäktiga och får ta hämnd på honom. Här har du en person som profeterar i motvind. Och Herren får handla med honom. Får upprätta honom, men också fostra honom till att gå vidare. Och i 15 kapitlet, från 10 versen och till slutet, så klagar också Jeremia inför Herren över att han har blivit satt i en så tung tjänst. Vi kan hoppa in i 17 versen. För din hands skull har jag måste sitta ensam, ty du har uppfyllt mig med förgrymmelse. Varför ska jag då plågas så oupphörligt, och varför är mitt sår så oläkbart? Det vill ju inte läkas. Ja, du blir för mig som en sinande bäck, som ett vatten som ingen kan lita på. Vi förstår, det var inga lättköpta nådegåvor det här för hans del. Men ändå är han ju en av de underbaraste profeterna i mänsklighetens historia. Just därför. Men Herren svarar honom ganska bestämt och ganska fostrande. Därför säger Herren så: om du vänder åter, så vill jag låta dig komma åter och bli min tjänare. Och om du frambär ädel metall utan slagg, så ska du få tjäna mig som mun. Dessa ska då inte vända åter till dig, skall då vända åter till dig, men du skall inte vända åter till dem. Och jag ska inför detta folk göra dig till en fast kopparmur, så att det inte ska bli dig övermäktiga om det vill strida mot dig. Ty jag är med dig och vill frälsa dig och vill hjälpa dig, säger Herren. Jag ska hjälpa dig ut ur det ondas våld, och jag ska rädda dig ur våldsverkarnas hand. Gud säger: jag ska utöka din tjänst och din nådegåva, men du måste omvända dig. Det säger han till sin profet. Och han säger det när den profeten befinner sig i motvind och är på väg att ge upp.